Han blev som en son för henne och en extra bror för hennes döttrar. Plötsligt så var han borta. I Syrien och hade anslutit sig till terrorgruppen IS. I sin nya bok skriver journalisten Katja Wagner om en ung människas radikalisering och hur det är att ha en anhörig som är IS-anhängare. Katja Wagner, välkommen hit.
Tack så mycket.
Nu säger jag anhörig, men det var väl egentligen så att du hade följt Ghazi, som han heter, som journalist i början. Hur blev du anhörig?
Alltså, jag blev anhörig när boken hade kommit ut och jag tyckte att han var så oerhört övergiven. Han levde då i Oslo, på gatan i Oslo.
Som ensamkommande.
Som ensamkommande och som hade varit utsatt för människohandel. Och var i samma ålder som mina barn. Alltså han var en nedsliten, utsatt tonåring. Och det träffade mig. Och jag kände att han hade berättat för så många vuxna om det han hade varit med människohandeln och så. Och de hade valt att inte hjälpa honom. Och jag kände att jag ville inte bli en av dem. Och sen var ju det såklart ett skeende. Man blev inte anhörig på natt. Utan vi träffades första gången i oktober 2012. Och han anslöt sig till IS 2 år senare.
Och det var en lång process som man ju faktiskt också får följa i din bok, det här hur det går till. Det handlar ju om Ghazis resa från ett hopplöst Tunisien, får man väl säga då, till både Sverige och Norge, där asylavslagen avlöser varandra. Ni håller kontakten via sociala medier och telefon, men så börjar han förändras. Vad märker du?
Nej, det sker ju då när han är i Oslo under asylprocessen och har väldigt mycket tid. Och då får några salafister klorna i honom. Ja, men han började be och han började prata om att han ville ha halalkött och sådär. Och ändå så fick jag inte ihop bilden för att han fortsatte att spela fotboll. Fotboll har alltid varit jätteviktigt i hans liv. Han fortsatte att festa och röka på och sådär. Men vi startade diskussioner som pågick som länge tills han blev utvisad och tillbaka skickad till sitt hemland Tunisien. Där det eskalerade och där jag förstod och vi larmade också andra för att han sa ju också i Norge att de försöker få mig till Syrien. Men de norska myndigheterna tolkade det som att han hittade på för att få stanna i Norge.
Men han sa att han skulle få betalt om han åkte till...
Lön,
ja, precis.
Ja, han skulle få lön och han skulle få någonstans att vara.
Men när förstod du hur pass illa det var då?
Ja, men det där böljade lite. Ja. För att vissa perioder när han var i Oslo var det riktigt illa. Och då åkte jag dit och försökte få träffa hans nya vänner och följa med till moskén och försöka förstå vad det var som hände.
Sen men det ville han inte?
Nej, han lät mig inte göra det. Sen så åkte han tillbaka till Tunisien och då stack jag och mina döttrar dit på semester. Och då var jag rätt glad och nöjd för då var ungdomarna ute och festade på nätterna och han kände som vanligt igen. Så att jag åkte från Tunisien ganska lugn, men sen dröjde det inte mer än ett par månader. Så fick jag det här fruktansvärda meddelandet.
En fredagkväll, när det stod att han var i Syrien. Efter många år fick du veta det då, att han var med IS. Mm. Vad tänkte du då?
Ja, men jag blev helt chockad. Och fruktansvärt arg. Och rädd såklart, för att har man kommit in där så var ju bilden då att då kommer man ju inte ut. Så det var ju oerhört omskakande.
Mm. Man får följa er, för ni hade ju kontakt då. Han var där ett antal månader. Ni har fortfarande sporadisk kontakt lite då och då. Vad säger han till dig?
Men kontakten är lite konstig, va? För att ibland säger han att han vill tillbaka till sitt gamla liv och försöka fly. Och ibland så skickar han extremt jihadistiskt material där jag till slut känner mig hotad och faktiskt vänder mig till säkerhetspolisen.
Han skriver bland annat att han ska hämnas på Europa då. Eller det kommer från hans...
Från hans telefon. Och sen förstår jag också ibland att det inte är han som skriver för att engelskan som vi då kommunicerar på plötsligt var väldigt, väldigt bra och ord som han aldrig kan stava rätt på var rätt stavad och sådär. Så att det var en väldigt liksom svår situation att förstå vad det var som hände. Det jag fattade var att han försökte fly därifrån ett par gånger och efter 10 månader sommaren 2015 så lyckades han ju till slut att ta sig ut därifrån.
Det där är ju också en sak som börjar då när han lyckas fly. Han blir ju fängslad i Tunisien och får sitta av ett fängelsestraff då för det att han har anslutit sig till IS, för han erkänner ju det att han har gjort det. Men det som är sen också är frågan vad han gjorde där. Det tar du också upp i boken. Alltså, han säger att han var inte soldat, han hade ingen militär utbildning, men det är ju hans ord.
Såklart, och det säger jag ju också väldigt, väldigt tydligt i boken, att detta är hans berättelse och jag tror på det så långt man kan tro på ett skeende som man själv inte har bevittnat. Men sen har jag ju också, jag har bott i Mellanöstern under tiden jag har arbetat med den här boken för att träffa människor och få vittnesmål från olika positioner och perspektiv och funktioner. Och jag har vår chattkonversation också som stöd. Och sen deltog jag, eller jag var närvarande under terrorrättegången i Tunisien och kunde ta del av hans akt där. Så att jag berättar ju hans berättelse så som han berättar den. Och det är klart att det är helt okej att ifrågasätta den sanningshalten. Och jag är helt okej med att, så att säga, bli ifrågasatt på det. För att jag tycker att radikaliseringsprocessen som kommer fram i boken, den djupa insyn som jag har fått hur det funkar, det måste fram. Och då har jag varit tvungen att berätta på det här sättet.
Mm. Var det det som var syftet med själva boken? Att du skrev den?
Alltså när jag blev hans extra mamma så hade jag ingen tanke på att skriva en bok. Men när han väl var inne i Syrien och jag hade hela processen fram dit klar för mig, så är det klart att då fick jag ju bli journalist och författare igen. Och var ganska klar över redan då att det här måste jag skriva om.
Mm. Hur mår Ghazi idag då? Han har ju avtjänat sitt fängelsestraff.
Ja, men just nu är han på väg till jobbet. Jag pratade med honom för en liten stund sen. Han har äntligen fått ett jobb.
I Tunisien?
I Tunisien. Så nu skojar han inte om att han ska öka därifrån flera gånger. Och det har gjort stor skillnad i hans liv. Att ha någonting att göra, att tjäna pengar, att känna sig nyttig och en del av samhället.
Men hur har det här påverkat er relation då? Att han faktiskt anslöt till en terrorgrupp?
Ja, men det har varit väldigt, väldigt svårt. Och jag har ju haft tillfällen där jag inte har vetat hur jag ska hantera det. Och man har inte jättemånga att prata med. Så därför så tycker jag det är jätteviktigt att samhällsfunktionerna visar klart var man kan vända sig när man är närstående. Eller själv är utsatt för radikalisering, för att man blir väldigt ensam i det. Och vi har ju haft svåra samtal och det har varit tilliten har ju brustit på båda hållen, får man säga. Men samtidigt så är det så här, jag tar till mig honom som tonåring. Man lämnar inte sina barn om man tar till sig och skapat djupa relationer, så släpper man inte det eller drar sig ur för att det blir jobbigt och komplicerat och smärtsamt. Utan man står kvar och idag är ju relationen, jag var hos honom ganska nyligen. Och det är, han fortsätter att vara min son och jag fortsätter att vara hans mamma. Liksom. Mm.
Journalisten Katja Wagner, tack så mycket för att du kom hit.